Vi ska läsa dagens två texter. Och den första kommer ifrån Andra Moseboks 20 kapitel, verserna 8-11. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men på den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna, eller din boskap. Och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden, och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Och så ska vi läsa från Hebreerbrevet 4 och vers 1-11. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Till evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, då svor jag i min vrede. De ska aldrig komma in i min vila. Och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Ty på stället om den 7:e dagen säger han, och Gud vilade på den 7:e dagen från alla sina verk. Men på det här stället säger han, de ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är en fast klippa som vi kan bygga hela vår tillvaro på. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa det här idag tillsammans. Och vi vet att i årtusenden så har ditt folk läst de här texterna. Herre, vi tackar dig för att det är samma ord, och vi ber att du ska hjälpa oss att lyssna, att höra och att, som vi läste här, låta dig genom tro smälta samman med oss. Och så ber vi för Johnny på ett alldeles särskilt sätt, som ska utlägga ordet för oss här idag. Vi ber att du ska leda honom. Tack att du redan har gjort det i hans förberedelser och hans tankar inför idag. Men vi ber att du ska stödja honom. Och vi ber att genom det han säger, att ditt namn ska bli helgat. Och vi ber att ditt rike ska tillväxa. i oss som lyssnar här idag, också i alla de som kommer att lyssna på det här på nätet. Och vi ber att din vilja ska ske här idag, precis som den sker där hos dig i himlen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi är inne i en serie predikningar där vi under våren går igenom Guds 10 bud. Och idag har vi kommit till det fjärde budet. Om ni inte har uppfattat det. Det är det längsta budet. Och det är enligt somliga också det viktigaste budet. Budet handlar egentligen om två saker. Om vila och om arbete. Och det skulle egentligen behövas två predikningar. Minst två predikningar. Men eftersom jag inte har tid med två så tänker jag helt och hållet strunta i den här viktiga frågan om arbete och istället fokusera på frågan om vila, som är budets huvudsak här. Sabbaten. Sabbat förknippas ju framförallt med vila, och det är någonting som vi i vårt samhälle har ett desperat behov av. Jag tror att det är riskabelt att säga att vi som samhälle arbetar mer än någonsin tidigare har gjort. Men jag tror att det är mindre riskabelt att säga att inget samhälle före oss har varit så själsligt utmattade som vi. Folk har arbetat sig till döds tidigare i sin misär och i sin fattigdom. Men aldrig har man varit så orolig och så deprimerad som vi har. Och i det här sammanhanget så är det ju märkligt att läsa en text som den tredje salmen till exempel, som kommenterar när kung David var tvungen att fly bort från, alltså han var tvungen att fly för sitt liv, bort från sina fiender när Absalom var ute efter honom. Och samtidigt säger han att han inte är rädd. Han la sig ner och somnade. Och så sov han gott tills Herren väckte honom igen. Han vilade liksom i en förunderlig trygghet som är så svår för en modern person att begripa. Tänk att kunna sova gott till och med när man är hotad av tusentals människor runt omkring. Hotad till livet. Och det handlar inte om att David var världsfrånvänd, att han liksom vägrade inse vad som fanns framför honom. Det handlar helt enkelt om att han hade en vila. En vila som var mycket, mycket djupare och mycket tyngre än några omständigheter kunde rubba. Och nyckeln till den här vilan finns i sabbaten. Jag har tänkt att lägga upp den här predikan enligt följande. Först så skulle jag vilja börja i den text som jag har framför oss, Andra Mosebok 20. Jag skulle vilja säga någonting om sabbaten och sabbaten i Gamla testamentet. Sen för andra ska vi fundera lite grann på vad det kan betyda för oss idag. Och sen för det tredje så ska vi snudda vid, det blir väldigt kort, men vi ska snudda vid Nya testamentets perspektiv på sabbaten och se hur det förändras där. Så, punkt nummer ett. Sabbaten i Gamla testamentet. Det första vi kan konstatera när vi tittar på sabbaten i Gamla testamentet är att det är en lag som är helt och hållet unik i förhållande mot alla andra folk på den här platsen och på den här tiden. Ingenstans går det att hitta en lag som liknar sabbaten. Som liksom säger att man måste vila regelbundet. Det finns förstås andra högtider och andra ceremonier i andra religioner som säger att man inte får jobba under själva högtiden. Då ska man liksom bara fokusera på offrandet eller något sånt där. Men det finns ingenting som kommer i närheten av den här regelbundenheten. Att en dag i veckan, låta var sjunde dag vara en helig dag. En Herrens dag som skulle vara fri från arbete. Men om vi nu tittar på vad texten också säger här. Jag skulle vilja kommentera kort tre ord. De finns i vers 8. Jag tror ni har fått det på ert papper där när ni har kommit in. Den första versen. Det första ordet vi möter där i vers 8 är ordet tänk på. Tänk på. Det är ett ord som ofta används i motsats till att glömma bort. Men det här tänk på, det handlar inte i första hand om att man liksom ska försöka komma ihåg någonting som man har glömt. Som man liksom, man zoomar telefonen och så ska man försöka komma ihåg, vad är pinkoden på den här grejen? Eller vad är numret till min fru eller någonting sånt där. Det handlar istället om att liksom framställa någonting i sitt inre och återuppleva det här. Exakt samma ord i exakt samma grammatiska form används när folket ska minnas befrielsen från Egypten i andra Mosebok 13. Och det tar sig ett sånt konkret uttryck som påskfirandet med allt vad det innebär. På samma sätt som man mindes uttåget i Egypten och firade påsk skulle man minnas sabbaten. Det tar sig lika konkreta uttryck där alltså. Tänk på. Och nästa ord som jag vill kommentera är ordet sabbat. Som uppenbarligen är så viktigt att man har inte brytt sig om att översätta det. Man har liksom behållit det hebreiska ordet. Det kommer ur ett verb som betyder att upphöra eller att avstå. Och det liksom har sin grund i första Mosebok 2 där det står att Gud vilade på den sjunde dagen. Han hade liksom fullbordat sitt skapelseverk och så upphörde han med sitt arbete och han vilade från sitt verk. Sabbat är när en person upphör sin vanliga rutin att arbeta. Tanken är alltså att man ska arbeta 6 dagar i veckan. Och det här är den här predikan som jag inte kommer att hålla. Men på den sjunde dagen ska man upphöra med sitt arbete. Och om vi kikar lite framåt i texten där så ser vi också vem det var som skulle upphöra att arbeta på sabbatsdagen. Varken du, din son, din dotter, slav eller slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Det är 7 kategorier och det är ingen tillfällighet att det är 7. 7:an signalerar att det här budet är allomfattande. Hela landet skulle upphöra med sitt arbete. Hela landet skulle stanna av. Jag vet inte om vi har någon referensram. Jag har hört att landet stannade av när Ingmar Stenmark körde slalom. Men jag tror inte annars vi förstår vad det handlar om. Att hela landet står still. Faktum är att det till och med ingår i sabbatstanken att själva marken som man odlade skulle få vila. Den skulle få vila vart 7:e år. Den här dagen, den här sabbatsdagen skulle tillhöra Herren. Tänk på sabbatsdagen. Och det tredje ordet som jag vill kommentera är helig. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Och det här är ett viktigt ord. Det märker vi dels genom att det återkommer. Eller framförallt märker vi det genom att det återkommer först och sist i det här sabbatsbudet. Det ser ni också på er lapp. I vers 8 och i vers 11. Att något är heligt innebär att det är avskilt från det vanliga. Det är någonting som behandlas med alldeles särskild omsorg. Och det är också någonting som på något sätt hör till helgedomen. Det kan vara människor och det kan vara platser och det kan vara saker. Eller som i det här fallet kan vara tider. En helig tid. Och det finns en alldeles särskild koppling mellan sabbaten och heligheten. Första gången som ordet helig används i Bibeln överhuvudtaget är på den här i skapelseberättelsen på den 7:e dagen när det står just att Gud upphörde med sitt arbete och han välsignade och han helgade sabbaten. Han helgade den dagen. Och att heligheten betonas i det här budet först och sist understryker hur unik den här dagen är. Den är helt annorlunda. Fullkomligt obegriplig egentligen i förhållande till de 6 andra dagarna. Det här innebär då att sabbaten inte bara kan beskrivas i negativa ordalag, det vill säga som avsaknad av någonting, nämligen arbete. Man kan också tala om sabbaten i positiva ordalag, alltså att den är fylld en dag av vila, självklart. Men det finns inget bibliskt stöd, hör det. Det finns inget bibliskt stöd för att tänka sig att man ska på sabbatsdagen ligga helt overksam och slöa. Sabbaten skulle hållas helig. Det är en dag som tillhör Herren. Det vill säga det är en dag av tillbedjan. Inget annat. Inte av tv-spel. Eller filmer. Det är en dag av tillbedjan. Det är den dag då man vänder sig bort ifrån det förgängliga som man står i 6 dagar i veckan. Och man vänder sig till det eviga. Precis som Jerusalem senare skulle utses att vara den plats där man tillbar Herren, så blev också sabbaten den tid då man tillbar Herren på ett alldeles speciellt sätt. Till en början så firade man sabbat i hemmen, men så småningom så började man också samlas i templet då. Det här var en dag av helighet, en avskild dag, en dag av tillbedjan, av glädje, när arbetet skulle upphöra och man vände sig till Herren och man firade hans suveränitet över skapelsen och man firade sitt beroende av honom. Det betyder förstås inte att man inte kunde tillbe Gud de andra dagarna i veckan, men sabbaten är en alldeles särskild dag av just tillbedjan. Och jag ska återkomma till det. Det blir väldigt föreläsande här. Men jag fortsätter en liten, det är bara lite kvar här. Varför ska man hålla sabbaten? 2 skäl. Vi får 1 här i Andra Mosebok 20, den texten vi har framför oss. Och vi har 1 skäl i 5 Mosebok 5, den andra uppräkningen av de 10 budorden. I Andra Mosebok 20, vers 11, så står det så här. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Här får vi veta att det är inbyggt. Sabbaten är inbyggd i själva skapelseordningen. Människan är kallad att imitera Gud eftersom vi är skapade till hans avbild. Vi har fått uppdraget att råda över skapelsen, vilket också inkluderar privilegiet att ta del i Guds vila. Vi ska hålla sabbaten därför att det är det goda för oss att göra. Det är för att det är så vi fungerar. Om vi ständigt arbetar och arbetar utan att vila, så kommer vi förr eller senare att tvingas att vila. Eftersom vi kommer bli sjuka, utbrända, kanske till och med döda. Gud vilade efter sitt skapelseverk. Hela skapelsen kröntes med Guds sabbat. Sabbaten är liksom skapelsens mål. Det innebär att det har med hela världen att göra, inte bara Israel. Både främlingar och djur skulle få åtnjuta den här sabbaten. Att hålla sabbaten är att gå i takt med Guds tanke på hur världen ska fungera. Det är att få en smak av det ursprungliga. En smak av paradiset där vi liksom hittar tillbaka till Guds tanke med livet och hur livet ska åtnjutas. Så det finns inbyggt i skapelseordningen. Och tittar vi i 5 Mosebok så får vi ytterligare ett skäl till varför man ska hålla sabbaten. Jag läser vers 15. 5 Mosebok 5, vers 15. Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land. Och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Här handlar det om att minnas. Det är inte samma ord som i Andra Mosebok. Det är mer fråga om att liksom hålla reda på någonting viktigt så att du inte tappar bort det. Nycklarna eller någonting sånt där. Kom ihåg vad du har lagt dem. Vi ska minnas vad Gud gjorde när han befriade sitt folk ur slaveriet i Egypten. Det handlar mer om att fira att man inte längre är en slav nu. Det handlar om att man ska ge Gud äran för att man är fri. Och man ska ge Gud äran genom att sluta att arbeta eftersom man nu är fri att inte behöva arbeta. Eftersom man inte är en slav längre. Så medan skälet i Andra Mosebok handlar om att det är liksom en ursprunglig skapelseprincip, så handlar det i 5 Mosebok snarare om att komma ihåg den frälsning som man har fått som gåva. Man behöver inte längre vara en slav, arbeta som en slav för att få leva. För Gud har gett livet som en gåva. Friheten som en gåva. Och sabbatsbudet fick också en väldigt central plats i det israelitiska folkets själva liksom identitet. Andra Mosebok 31 säger att sabbaten är tecknet på det förbund som Mose ingick, eller som Gud ingick med Mose. Alltså regnbågen är tecknet på förbundet mellan Gud och Noa. Omskärelsen är tecknet på förbundet mellan Gud och Abraham. Och sabbaten är tecknet på det förbundet som Gud ingick med Mose. Sabbaten var en ständig påminnelse om det här förbundet. Och det var ett tecken att Gud hade gett liksom sin heliga dag till Israel. Och genom att hålla den så blev det ett tecken på Israels helighet. Dess avskildhet från de andra folken. Och sen ser man också i Gamla testamentet hur det här utvecklades. Eller man kan se att genom hur folket höll sabbaten så blev det som ett mått på folkets tro och folkets lydnad. Precis som man offrade förstlingsfrukten, man offrade tionde av allt man ägde för att liksom markera att allt jag har jag fått som en gåva av Gud. Det gör man ju när man avstår, när man offrar någonting så. På samma sätt så tillägnade man en dag av sju för att markera att all tid jag har, varje sekund jag har, varje andetag jag tar är en gåva ifrån Gud. Men när folkets tro, när folkets lydnad avtog så märktes det i hur man firade sabbat. Det märktes säkert också i hur man gav tionde, men själva måttet blev sabbaten. Hur håller folket sabbaten? Till exempel säger författaren till andra krönikeboken att det var på grund av att folket inte höll sabbaten som man blev deporterad som slavar till Babylon. Slavar blev man inte alls. Man fördes bort i fångenskap till Babylon på grund av att man inte hade hållit sabbaten. Så sabbaten var helt central i Israels identitet som Guds utvalda folk. Och innan vi går vidare och tittar på Nya testamentet här så ska vi nu stanna upp en stund. Och ställa oss frågan, utifrån det vi har hört, vad betyder det för oss här och nu? Väldigt mycket. Väldigt mycket. Men den kristna kyrkan har tagit Paulus till föredöme och placerat sabbaten bland de ceremoniella lagarna. Man säger att den har fått sin uppfyllelse i Kristus. Den är alltså inte bindande för den kristna kyrkan på samma sätt som för det judiska folket. Men det betyder inte att sabbaten är oviktig för oss. Långt därifrån. Sabbaten ger oss vägledning i hur vi ska ordna det kristna livet. Så utifrån det jag sagt så här långt skulle jag vilja nämna tre saker som är otroligt viktiga för den som kallar sig kristen här och nu. Tre saker. Har det inte varit intressant tidigare så tror jag att det blir intressant nu. För det första. Vila. Inte helt otippat. Att vila från sitt arbete. Det fjärde budet går liksom på tvärs mot vår kultur. Skoningslöst. Det liksom krossar kulturen och dess värderingar. Som kristna behöver vi. Vi behöver återupptäcka betydelsen av att dra oss tillbaka från vår kultur på söndagar, på Herrens dag. Det är en av de mest radikala och motkulturella och märkliga handlingar vi kan göra som kristna. Att helt enkelt bara vägra att arbeta en dag i veckan. Jag tänker inte gå med på det här. Nu står jag still. Okej? Okay? Och på det sättet sätter vi liksom världen på sin rätta plats. Du äger inte mig. Vi kommer över liksom vår minnesförlust och vi påminns om hur vi kom hit. Vilka vi är och i vems tjänst det egentligen är vi står. Att hålla sabbaten är ett tecken på tillit. På att vi förtröstar på Guds suveränitet. Att han styr världen och att vi inte måste arbeta hela tiden för att allting liksom ska bli bra till slut. Tänk vilken arrogans egentligen. Att vi med vår egen mun säger att vi tror att Gud är herre överallt. Men med vårt arbete så liksom markerar vi att Gud klarar egentligen inte en enda dag utan att jag hjälper till lite grann. Till skillnad, och det är en viktig skillnad, till skillnad från den grekiska guden Atlas så behöver vi inte bära världen på våra axlar. Att hålla sabbaten är att kasta sig på Guds suveränitet och erkänna du Gud håller allt i din hand och inte jag. Bara ett folk som litar på Gud kan vila. Vi låter oss falla i den eviges armar, i förtröstan på Guds löften att han aldrig ska lämna oss, aldrig ska överge oss. Det var det första. Det andra jag vill lyfta fram är principen om att avskilja en dag, söndagen, som en dag av tillbedjan. Jag tror ärligt talat att vi har tappat bort det här totalt i den kristna kyrkan idag. En dag av tillbedjan. Reformatorn John Calvin, han talade om att vi behöver sabbaten. Och vi behöver sabbaten på grund av vår egen svaghet. Vi behöver avsätta en dag i veckan för att höra och för att begrunda Guds ord. Och vidare så behöver vi avsätta liksom en dag av tillbedjan för att bekräfta att den tid vi har är just en gåva från Gud. Att vår tid inte är vår egen. Att allt vi har är en gåva av Gud, inklusive vår tid. Därför har vi ett ansvar för hur vi förvaltar tiden. Eller hur vi liksom låter tiden använda oss. Att ge sitt liv till Gud innefattar naturligtvis tiden som vi har. Och pengarna. Men det är en annan fråga. Ibland undrar jag vad man menar när man säger att jag har gett mitt liv till Gud. Men jag tänker inte ge varken tid eller pengar egentligen till honom. Paulus säger att vi ska ta vara på varje tillfälle i Efesierbrevet 5:15. Och det handlar i första hand om tillbedjan. Sabbaten, en dag i veckan, är just ett sånt tillfälle vi ska ta vara på. Att låta sabbaten vara en dag av tillbedjan är att böja liksom sitt motsträviga liv. Att böja livet mot dess ursprung och mot dess syfte. Att vecka efter vecka rikta blicken bort från oss själva. Till Gud, den han är och vad han vill med våra liv. Att vecka efter vecka slå fast vad och vem som är målet, syftet med mitt liv. Att liksom vecka efter vecka kalibrera kompassen så att jag står vänd åt rätt håll. Att vecka efter vecka träna mig i och leva i det som är liksom det högsta syftet med hela mitt liv. Nämligen att tillbe honom. Och gör nu inte misstaget att tro att du är liksom, ska göra det här på egen hand. Sabbaten lär oss att gemenskapen kommer först. Sabbaten är given till ett folk. Ett folk som har ingått förbund med Gud själv. Det är en dag att tillbringa inför Guds ansikte i gemenskap med hans egendomsfolk. Det här är ingen soloåkning. En dag av tillbedjan, vänner. Inte en timme och en kvart på söndag förmiddag. En dag. Ja, det tredje jag ska lyfta fram här, det är den kristna kallelsen att vara ett heligt folk. Ett annorlunda folk. Ett avskilt folk, ett sanningens folk. Söndagen är en avskild dag då kristna påminns om att vi är annorlunda mot alla andra. Vi är så rädda för att bli betraktade som annorlunda. Tänk, ibland tar vi det till och med som en komplimang när någon säger "Esso, jag visste inte att du var kristen. Du är ju helt normal." Och vi tycker att det är skönt att höra. Vad märkligt. Som kristna är vi kallade att vara heliga. När andra, alltså heliga, annorlunda, avskilda. När andra ser på oss, i oss, den glädje som följer av att leva ett liv i efterföljd, lydnad av buden. Så attraheras också de. Därför att de är skapta, precis som vi. Skapta till att följa och leva efter Guds lag. Söndagen är ett tydligt kännetecken för oss som kallar oss kristna. Vi gör inte som alla andra. Och det handlar inte bara om att vi går och firar gudstjänst en liten stund på förmiddagen. Söndagen är, hela dagen är helt annorlunda. Vi går inte och shoppar i gallerian och liksom tillber oss själva i den här västvärldens kult som upphöjer bara jaget hela tiden. Vi slösar inte bort tiden på trams. Vi liksom ägnar dagen åt vila och tillbedjan av den högste. Och vi gör det i gemenskap med andra kristna. Det här är mycket märkligt. Jag tror till och med att det är mycket märkligt för oss i den här församlingen att höra något sånt. Det här betyder inte att vi ska dra oss undan. Att vi liksom ska skapa en liten klubb i någon avkrok av världen som ingen känner till. Nej, vi gör det här mitt i stan, mitt ibland alla andra. Alla kan se det. Vi har ingenting att dölja. Vi är annorlunda. Det är för att vi är Guds folk. Vi är heliga. Nu, för det tredje. Den tredje punkten i predikan alltså. Mycket kortfattat. Kan titta på hur sabbaten förändras eller tolkas i Nya testamentet. När vi kommer till den nytestamentliga tiden så kan vi först lägga märke till att den sabbaten har blivit oerhört rigorös. Den har blivit liksom tyngre och tyngre för judarna att hålla. Det står till och med i första Makkabeerboken kapitel 2, vers 31 att de fromma judarna där, de valde att dö hellre än att bryta mot sabbaten och försvara sig mot Antiochos som attackerade dem på sabbaten. En massaker därför att de stod still och vägrade försvara sig och bryta sabbaten. Jesus diskuterar sabbaten då och då med fariseerna och han gång på gång påpekar att de har gjort den alldeles för tung. Den är en börda för folket istället för att vara en lättnad som den var tänkt att vara. Men framförallt så börjar man i Nya testamentet tolka sabbaten annorlunda. Det fanns redan tendenser åt det här hållet i Gamla testamentet, men det blir mycket, mycket klarare i Nya testamentet. Man börjar att betrakta sabbatens vila som en skugga, liksom, som en försmak för någonting mycket, mycket större och mycket mer fundamentalt som skulle komma. Och med det i åtanke kan vi nu titta på texten i Hebreerbrevet. Ni har några verser, några få verser där tror jag på era papper. Alla fick inte plats. Hebreerbrevet 4, 1-11 är en utläggning av psalm 95. En väldigt, väldigt vacker psalm. Man läser den och så blir man liksom väldigt så här glad och välsignad. Och så kommer man till den sista versen, den 11:e versen, så står det bara: så svor jag i min vrede. De ska inte komma in i min vila. Och den här versen tar Hebreerbrevets författare fasta på. Och så säger han framförallt två saker. Han säger ganska mycket, men framförallt två saker. Det första han säger är varför det här folket blev utestängda från vilan. De som Gud svor aldrig skulle få komma in i vilan. Det handlar alltså om den generation som gick i öknen. Och som bröt mot Guds löften och som aldrig, eller bröt mot, de vågade inte lita på Gud helt enkelt. Och som aldrig fick komma in i det förlovade landet. Och det handlade om att de inte ville tro. De vägrade att vila i Gud. Vila i att Gud skulle ta hand om dem och leda dem in i det förlovade landet. Gång på gång så försökte de ta saken i egna händer och frälsa sig själva. Gång på gång. Och när de inte lyckades med det här så klagade de inför Gud. Så Gud lovade, okej, ni behöver inte. Ni ska aldrig få komma in i min vila. För att de vill inte vara i hans vila. De stod inte ut med att vara i hans vila. Utan kämpade hela tiden för att liksom ta hand om sig själva. Det var det första, hans första poäng, Hebreerbrevets författare. Det andra han säger är att sabbaten är någonting mycket, mycket större än en vanlig fysisk vila från ett fysiskt krävande arbete. I vers 8, det har ni på pappret, så säger han att även om de skulle ha följt Josua in i det förlovade landet, även om de hade fått komma in i den här vilan, så fanns det en ännu djupare vila att få. Och vers 9. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får de vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Och här märker vi hur frågan om arbete och vila liksom får en helt annan dignitet. Nu verkar det inte handla så mycket om arbete, alltså arbeta för brödfödan och vila från det här arbetet. Utan det är liksom på en mycket, mycket mer fundamental, existentiell, andlig nivå att vila i Guds omsorg. Här har vi evangeliet, vänner. Jag ska sluta alldeles strax. Det är inte det som är evangeliet. Tänk vad märkligt när man skjuter in en sån här. I vår inkrökthet, i oss själva, så söker vi ständigt att liksom arbeta fram en god meritlista som vi kan visa upp för oss själva, för andra och för Gud. Och säga, jag är minsann en hygglig person. Jag är minsann inte sämre, i alla fall inte mycket sämre än någon annan. Vi berömmer oss själva, vi smickrar oss själva och vi försöker att övertyga oss själva om vår egen förträfflighet. Vi arbetar och vi arbetar och vi arbetar. Men det här beteendet äter upp oss inifrån. Och det är bara en tidsfråga innan den här fasaden krackelerar och tomrummet i vår själ liksom avslöjas. Vi är syndare. Hopplöst liksom självcentrerade och förlorade i vår egen självcentrering. Vi är så upptagna av oss själva, hopplöst upptagna av att arbeta fram någonting som vi kan vila på. Pengar, jag vet inte. Om jag får så mycket pengar, då kan jag vila. Eller om jag får den här fina familjen, då kan jag vila. Eller om jag får, ni vet, om jag får någonting, det här som jag längtar efter, då ska jag kunna komma in i denna vila. Vi är ett samhälle som varken tror på synd eller på skuld, men ändå är rastlöst i djupet av vår själ. Men detta är evangeliet. Det finns en vila. Jesus säger, vi har hört det läsas, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och han talar ju här om den yttersta vilan. Den vila som sabbaten bara är en skugga av. En fullkomlig vila. Den vila som David hade, kanske, tror jag. Den vila som gör att han kan sova gott trots att han är hotad till livet från alla håll. En vila som är tyngre än allting annat och som förblir i evighet. Den är köpt med högsta tänkbara pris, denna vila. Du arbetar med risk för att bränna ut dig. Han arbetade och gav sitt eget liv. Han kastades ut i mörkret utanför, ut i den yttersta rastlösheten, hemlösheten, så att du ska kunna få den vila som han har förtjänat. Där finns den. Denna yttersta vila. Tillgänglig för den som vill ta emot den i tro. Så jag säger med Hebreerbrevets författare, låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Amen.